Vi ber tillsammans. Tack himmelske far för den förmån det är att få fira gudstjänst. Här ibland tar vi det så för givet, för det är en del av våran kultur, av vårat liv. Men tack att vi får sitta här nu. Och tack att du har en hälsning till oss. Tack att du redan har talat genom sånger, genom brev, genom text. Men nu ber jag att ditt eget ord på något sätt skulle få landa i våra liv och att det skulle ge växt både till oss som personer, individer, men också till oss som gemenskap. Och så ber jag att ditt ord skulle väcka tro om vi inte har det. Och så ber jag att ditt ord skulle stärka den tro som kanske just nu är lite svag och lite vacklande. Herre, låt ditt ord utmana, utrusta och ge oss en längtan efter att växa. Därför att vi ska få bli mer lika dig och landa än mycket mer i de vi är i dig, Jesus. Om det ber jag. Amen. Den här predikan heter samma sak som temat, att växa i tro. Men man skulle också kunna kalla den kanske tillbaka till det där grundläggande, eller back to basic. Ifrån den text som Fredrika läste här i början av gudstjänsten så tycker jag mig se att det finns väldigt mycket grundläggande saker som Jesus utmanar oss att ta tag i. Och när man pratar om tillväxt eller att växa i vardagslivet, då möter utmaningar som att växa i organisation eller växa i förtroende eller att växa i ansvar. Så kan det bli att, oj, jag tittar på mitt eget liv och så känner jag bara, jag orkar inte. Jag har inte kraft, jag har inte energi, jag har inte lust. Och så kanske det här med växt blir en känsla, en tanke av att man måste anstränga sig och att man själv måste jobba så oerhört mycket mer. Och så handlar det om prestationer. Och så räcker det att egentligen att vi tittar ut genom fönstret. Det bara är så grönt. Naturen liksom exploderar de här månaderna. Och det växer så det knakar. Och i år så tycker jag det varit alldeles särskilt roligt att gå i trädgården. Eftersom vi har vår egen trädgård för första gången. Och har ingen aning om vilka lökar som finns där nere. Och så kan man nästan se från dag till dag periodvis hur det växer. Och jag gör ingenting. Någon gång har jag vattnat lite grann och sen har jag promenerat där och gett lite vatten. Men det bara händer. Det ligger inte alls i våra ansträngningar. Och inte i lökarna eller frönas ansträngningar heller. Utan det bara sker. Och Jesus, han tycktes vilja gå till naturen och ta exempel därifrån. Också till sin undervisning och sina tal. Han pratar om att det räcker att du har så här liten tro. Tro som ett senapsfrö. Ett av de minsta fröna. Och den här fröet har förmåga att växa upp och bli ett av de största träden där himmelens fåglar kan bygga bo. Och så pratar de om en man som går ut och sår frön i jorden. Han går och lägger sig, han vaknar och sover och vaknar och sover. Och av sig självt börjar fröet växa. Jesus pratar om en kvinna som bakar och stoppar in jäst, surdeg i degen. Och så bara växer den av sig själv. Och i vårat mänskliga sätt att tänka på växt så kanske handlar det om att bli stor, större. Kanske till och med störst. Kanske till och med bäst. Men när Gud talar om växt så tänker han att det är frö. Det potentiella anlag, det som ligger nedlagt i dig. Det vill han se växa. Så att du blir den du är tänkt att vara. Att du får blomma, inte i jämförelse med alla andra runt omkring dig. Utan att du i sanning får bli den Gud har tänkt dig vara. Att alla de gåvor, alla de tankar som han har för dig, att de ska växa. Och så får du tillsammans med de andra blommorna eller träden tillsammans bilda en stor god bild av vem Gud är. Och så får man bära frukt. All växt i naturen, förutom då att grönska, blomma, handlar ju också om att ge frön vidare för att nästa år kanske det här fröet har blivit två frön, två lökar. och att förmeras, att ständigt också bära god frukt. Vad som är viktigt när man pratar om att växa, så är att landa i att det är Gud som vill våran växt. Det är på Guds initiativ. Som det är han som ger växten. Det står vi i första Korinthierbrevet 3. Att det är Gud som ger växten. Men så på många sidor i livet så är det som att det finns två sidor. Dels det här att det är Gud som verkar. Det är bara han som kan ge tro. Det är bara han som kan få det att växa. Men innebär det då att jag kan slå mig till ro och så kan jag bara sitta och så låter jag allting växa? Ja, till viss del. Men jag tror också att Gud har lagt ett ansvar i våra liv att inte vara passiva utan att se till att vi får den näring, den gödning och också ibland faktiskt kanske en liten, inte prestation men en liten ansträngning från vår egen sida. Det är så härligt när man träffar en människa som för första gången har liksom börjat ana vem Jesus är. Då är det så mycket entusiasm och så är det som att den där växer. Det händer så mycket runt en människa som precis har lärt känna Jesus. Och det är som att man kan vittna om allt mellan himmel och jord. För man ser Jesus i precis allting. Från den borttappade strumpan som man hittar till att man hittar en tia på gatan. Och man kan verkligen se Gud överallt. Otroligt smittande att vara nära en sån människa. Men så tror jag att kanske både du och jag känner igen oss i det här. Att efter ett tag så kan man bli lite passiv. Man är ju väldigt nöjd och glad och man är absolut tacksam. Men sen kanske det blir lite att man blir en kyrkogångsbesökare och så sitter man och besöker gudstjänster. Men tron har liksom stannat av i sin tillväxt. Och då tror jag att det kan vara lite avgörande den inställning och vad du gör när du känner där att du kanske har blivit lite passiv. Och i den text som Fredrika läste inledningsvis så tycker jag att det finns några såna här näringsämnen som vi kan hämta. Det här är en text som jag på ett sätt kan tycka är lite knepig. Jag vet inte om du tyckte också när hon läste det att den här är lite tjatig. Jag tror att det var 4 eller 5 gånger som Jesus bad låt dem bli ett. Han bad flera gånger så som jag är i dig och du är i mig, låt dem vara i mig, låt dem vara i oss. Ett väldigt, väldigt upprepande. Men Johannes 17 är ändå ett sån där bibelvers som jag gärna återvänder till. Och då kan man fundera på varför gör jag det? Och jag tror det är det för att någonstans så får vi kika in i Jesu bön. På något sätt blottlägger han sitt innersta. Han låter oss ta del av sin bön till Fadern. Han låter oss tjuvlyssna. Hur låter den han ber till Gud själv? Och så när jag läser den här så ser jag, oj, det är ju Jesu förbön för dem som är hans. Kanske därför jag älskar den här texten så. Det handlar ju om mig. Jag är föremål för Jesu förbön. Du är föremål för att Jesus själv ber för dig. Kan du ta in det otroligt stora i detta? Att Guds egen son har dig som föremål för sin förbön. Jesus ber för dig. Du ligger på hans hjärta. Och den första punkten, första växtnäringen, det är just bönen. Och man kan se hur han delar in sin bön i 3 stycken olika områden. Först så ber han faktiskt för sig själv. Fader, förhärliga din son. Han ber alltså för sig. Och sen så att sonen kan förhärliga dig. Men det landar inte i att det handlar om honom. Men han är föremål för bönen. Den andra punkten är att han ber för sina lärjungar. Och där ligger det stora fokuset. Far, bevara dem i ditt namn. Bevara dem ifrån det onda. Helga dem. Far, gör dem till ett. Ena dem. En någon av den intensiva förbönen som Jesus ber. För oss, för sina lärjungar. Och den tredje punkten är för dem som genom lärjungarna kommer till tro. En tro som mognar och har mognat visar sig bland annat i att bönen inte blir så självcentrerad längre. Den innesluter och den präglas av precis det vi gjorde alldeles nyss. Bönen handlar om förbön för andra. Det handlar inte om bara mig i första hand, utan när jag ber Och då ber jag för mina syskon, mina de som också tror på Jesus. Men så ber jag också för de som ännu inte har kommit in i relationen, inte har lärt känna Jesus. Och där ser man någonting av Guds pulslag. Han ber innerligt för dem som ännu inte har lärt känna honom. Det ligger så starkt på Guds hjärta att Jesus är förebedjare för alla dem som ännu inte har lärt känna honom. Och syftet med hela bönen är tydligt. Att Fadern, att Gud ska bli förhärligad. Och ett annat kännetecken i bönen för en tro som håller på att utvecklas och mogna, det är att vi ber och söker inte Gud i första hand för vad han ska göra för oss, utan vi söker Gud för den han är, för att umgås med honom, för att vi vill vara tillsammans med honom. Bönen är den första näringsinjektionen som vi behöver för att växa i tro. Den andra är ordet, bibelordet. Och det säger Jesus i vers 14. Jag har gett dem ditt ord. Och så vidare i vers 17 så säger han, helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Och jag tror att vi allihopa, jag kan känna det, att man kan känna nästan lite dåligt samvete när någon börjar prata om, vi borde ju läsa Bibeln. För är det inte det där ordet vi lägger till innan? Vi borde läsa Bibeln. Och jag tänker att vi skulle befria oss lite ifrån borden och måsten. Utan på något sätt hitta längtan och lusten. För det är viktigt. Och på sportlovet så hade vi ett läger här i kyrkan. Som vi kallade böneläger. Och det innebär att viss del av det dygnet så ber vi i ett bönerum. Stor del av dygnet så spelar man tv-spel och man sover och man spelar pingis. Och så ber man lite och så har man lite undervisning. Och så varvar man roliga saker hängande och så kan man gå upp och så kan man be. Och så ett av de här lite studierna som vi hade handlade om hur ska jag få till det här med tron och hur ska jag liksom växa i tron och hur ska jag få till den personliga andakten. Och då funderar vi ihop på tre stycken frågor. Och den första är varför? Varför överhuvudtaget ska jag prioritera en stund med Jesus? Varje dag eller regelbundet. Och så funderar jag på, varför vill jag det? Och så den andra frågan är, vad skulle jag önska av de här stunderna? Vad drömmer jag om liksom ska hända när jag sätter mig ner och tar de här minuterna? Och så den tredje är, vilka svårigheter finns det? Vad finns det för hinder som gör att det är så svårt att få till det här? Att man faktiskt konkret sätter sig ner. Och jag skulle säga att vi har ruskigt ärliga tonåringar i den här kyrkan som skriver precis som de tycker att det är. Och jag skulle önska att deras ärlighet skulle få smitta av sig lite grann på oss. Och jag tänkte att jag skulle läsa några av deras tankar som de skrev på sina lappar. Varför vill du då prioritera tid med Jesus? Ja, då skriver några så här. För om Gud vill ha en relation med mig, då vill jag ha det med honom. Han är Gud och det finns ingen annan som han. För att han säger att han älskar mig. En annan säger att alla mina relationer behöver egen tid. Jag vill ha en god egen relation med Jesus. Alltså egen tid. För att Gud vill det. Att man får lära känna Gud och komma närmare honom. Tid att tänka över vad man vill med livet. Vad drömmer du om när du sitter ner och har din goda stund med Jesus? Jag drömmer och längtar om ett bönesvar. Om att få en starkare tro. Jag skulle önska att jag skulle få känna Gud. Att få känna att Gud verkligen är med. Till exempel genom ett bönesvar. Jag skulle vilja få svar på något jag undrar eller bekymrad över. Och jag skulle vilja bli berörd av Gud. För det är en underbar känsla när man blir det. Jag vill bli mer beroende av Gud. Och känna och höra tilltal ifrån honom. Visst är det fantastiska längtan. En fantastisk tro på att tar jag tid med Gud så är han där. Och han vill relation med mig. Men väldigt medveten om att det är inte så lätt. Vad är problemen? Vad är det som hindrar mig? Man kan tycka att det finns roligare saker att göra. Att det kan kännas onaturligt att Gud är långt borta. Det finns annat som är roligare. När livet är jobbigt och jag inte orkar ta tag i det. Man får dåligt samvete. Man skjuter på det istället för att ta tag i det. Det finns grupptryck. Jag har nog inte tillräckligt med egen vilja. För att ibland har man så många tankar som far runt i huvudet att det är svårt att fokusera på en och samma och veta vad man egentligen vill be om. Det finns annat som lockar, ofta mer. Att sova, tv, träning. Jag saknar tid och jag tänker på annat. Det kan hända att man tänker, nej, jag tar det sen, jag ska bara göra det här först. Och så hinner man helt enkelt inte till slut. Jag tror att du precis som jag kan känna igen oss. Och det är längtan, att vi vet det här betyder så mycket. Men så finns det så galet mycket annat. Jag kanske inte vill tillräckligt mycket. Jag har annat som är mer intressant. Det kanske är grupptryck. Det är svårt att dra sig undan, att ta den här tiden, att prioritera den. Man har dåligt samvete för att det var så länge sedan. Och så kommer den ena ursäkten efter den andra. Men vad är det då som motverkar när längtan också tycks vara så stark? Hur kommer det sig att det här motståndet är starkare som gör att jag inte tar 5 minuter och sitter ner och bara umgås med Jesus? Vad är det som är så starkt i allt det här som drar och sliter åt annat håll? När jag frågade Jesus, jag var ute och promenera i detta fantastiska Puketorp. Jesus, vad tänker du om att växa i tro? Så kommer det egentligen bara ett enda ord. Jag längtar. Jag längtar ju efter att vara med er. Och någonstans tror jag allt det här grundar sig i Guds oerhörda längtan efter att umgås med dig. Inte att du ska prestera, men att du faktiskt ska ge honom en del av din tid. För att umgås med honom i bönen, för att umgås med honom i ordet. Kanske du ska ta den här utmaningen med dig hem i veckan och fundera på, vad är det som har gjort hittills i ditt liv att tron har vuxit? Vilka faktorer har påverkat din tro att växa? Och var har du din lust i att umgås med Jesus? Och så också fundera på, vad är det för något som hindrar din tro att växa? Vad hindrar dig från att du själv ska kunna ta den här stunden i vardagen? Första punkten, bönen. Andra punkten, ordet. Den tredje punkten, den kanske mest grundläggande, att känna Gud, att känna Jesus. Och någon vers tidigare i Johannes evangeliet kapitel 17, så vers 3, så stod det att detta är det eviga livet. Det är att de känner Gud, att de känner dig, Jesus Kristus. Och att känna Gud tror jag är en process som måste fortgå hela livet. Och när jag bodde i Örebro och läste till pastor, så var det vid ett tillfälle så ringde en kille från Norrland. Han har en helt annan dygnsrytm än mig. Särskilt när man, ja, han är mer vaken nattetid än dagtid. Och har man föreläsningar dagtid så behöver i alla fall jag sova och så upp till skolan. Men så ringer han, är på väg ner till Göteborg, ska köpa en ny motorcykel och han bor uppe i Norrland. Och då frågar han om han skulle kunna få käka lite någonstans där på natten då, innan han ska dra vidare. Jo, men det kan väl gå bra. Det drar ut på tiden, det rinner iväg en ganska bra bit efter midnatt. Pizzan börjar bli hård och torr och tråkig och kall. Han ringer, han kommer och vi värmer till den där pizzan och sitter och äter den där. Och så säger han mitt i alltihopa, vi sitter där och vi har inte setts på ett tag. Vi träffades när vi bodde i Turkiet båda två. Vi har inte så här jättemycket kontakt så där ofta. Men så sitter vi och käkar och ser plötsligt, aha, är du fortfarande kristen? Är du med på vägen? Alltså ganska överrumplad blir jag. Jag har inte sett honom på några år. Vi har inte pratat i telefon. Vi har börjat prata lite grann nu. Och så kommer den frågan. Först har jag till och tänker, är han dum i huvudet? Typ. Jag läser faktiskt till pastor. Det är klart jag är kristen. Och vad tänker han på? Och jag kunde blivit riktigt provocerad av frågan. Jag kunde till och med blivit arg. Men någonstans så kände jag, det här är så grymt ärligt menad. Han har en så otrolig omsorg om mig. Han vet att de sista åren har varit tuffa. Han vet att det har varit en organisation jag har varit i, jag har kraschat. Det jag har liksom drömt om, det jag har upplevt att Guds kallelse i mitt liv har på något sätt slagits under fötterna. Han vet ju om mitt liv. Och någonstans är han orolig för mig. Hur har hon det med Jesus egentligen? Har tron överlevt det här? Har det hållit? Hur mår du? På ett ganska burdust och rakt framsätt. Men så i grunden och hjärtligt ärligt. Känner du fortfarande Jesus? Vet du vad jag tror? Vi behöver bli varandra så närgångna. Att vi faktiskt angår varandras liv. Att vi vågar fråga de där frågorna som ibland är obehagliga. Men kanske de frågorna som hjälper mig att stanna upp. Att reflektera över mitt liv, över min tro. Hur ser det egentligen ut? Hur har jag det med Jesus? Hur har jag det med min tro? Hur mår jag på insidan? Och då kan man behöva nära goda vänner som i kärlek och respekt går rakt på. Du kanske ska bli en sån frågeställare som också vandrar med. För det där grunden handlar om att vilja känna Jesus och fortsätta leva i nära gemenskap med honom. Den fjärde punkten. Det handlar om att dela tron med andra. Jesus tycks ha i sin förbarn en otrolig tilltro till att den tro som finns i oss, hans lärjungar, att den har en kraft och en dynamik. Så utifrån våra liv och utifrån våra ord så kommer den att också smitta andra. Våran tro kommer att bära frukt i andra människors liv. Det är vad Jesus tror om oss. Och jag skulle säga att outstanding, helt det absolut bästa sättet att växa i tro, det är att du delar den med någon annan. Att du delar med dig av hur liten eller hur tynande den än är. När du delar din erfarenhet av Gud, då växer du som människa. Då växer din tro på honom. När du på något sätt formulerar vad du tror och delar det, den som får höra ditt vittnesbörd, din bild av Gud, kommer också absolut att växa i sin tro och sin bild av Gud. Förra veckan så hade vår ungdomsledare Albon en alldeles strålande predikan. Och då talar han bland annat om Gud, som om Gud vore världens största, vackraste diamant. Otroligt stor, välslipad och många, många olika ytor som reflekterade och speglade Gud. Men grejen var att en människa kan liksom bara se ena prisman, kan bara se en sida av Gud. Men då är det ju så att om jag delar vad jag har sett av Gud med en annan människa, så får ju den se en annan sida av Gud, en annan sida av denna otroligt stora gnistrande diamant. Och helt plötsligt har den människan sett två sidor av Gud. Gud börjar bli större för den människan. Sen delar man med ytterligare någon, och ju fler människor man delar tron med, desto fler sidor av Gud får du se. Och desto fler människor som för första gången får se en liten prisma av Gud, desto större får ju också Gud växa i att antalet människor får lära känna honom. Fyra stycken små näringskorn för att växa i tro. Bönen. Bibelordet. Att lära känna Jesus. Och att dela tron med andra. Och hur får jag till det här i mitt vardagsliv? Ja, det är väl det som är utmaningen ifrån den här gudstjänsten. Hur ser ditt liv ut? Hur kan du få till det här på ett naturligt sätt i ditt liv? Och jag vill bara säga något som jag känner är väldigt gott i vår relation, Sven och mig. Jag har inte frågat om jag får dela det här, men det gör jag uppenbarligen ändå. Det är att vi brukar be, innan vi äter mat så brukar vi be. Och då brukar vi inte bara tacka för maten som står på bordet, utan då tackar vi också för det som ligger på hjärtat. Vi ber för dagen eller tackar Gud för dagen, beroende på när på dygnet vi gör. Och så ber vi för lite människor. På det sättet så har vi fått in någon form av rytm. Inte att vi sitter och ber en kvart, men vi ber när vi ska äta, för då samlar vi ändå ihop oss. Och så ber vi tillsammans. Och då är det ju så här att på det sättet kan det bli ganska naturligt att man också delar tron med andra. För om bönen får fungera i hemmet naturligt, så kanske det kommer några grannar, eller så kommer några släktingar, eller så kommer några vänner. Det är då jag kan känna att vårat beslut, eller våran vana som vi kanske inte har bestämt oss för, utan som har blivit så, det är då den sätts lite på prov. Oj, när mina vänner eller mina släktingar, eller våra vänner och släktingar som kanske inte känner Gud, sitter där och delar måltidsgemenskapen, Är det fortfarande lika naturligt att ta den här stunden då? Ibland kan jag känna att vi kanske ska hoppa över det idag. Men egentligen varför? Det är väl det som är på ett naturligt, enkelt sätt. Både att du växer genom den här lilla bönestunden, men också det är ett sätt att du delar tron för andra. Vill du växa i tro så tror jag att goda vanor är inget som kommer. Utan det börjar i ett beslut. Jag vill. Jesus längtar efter det här. Efter att vara med dig. Och någonstans måste det börja i ett beslut i ditt liv. Och att du tar konsekvenser av det beslutet. Låt oss be. Tack Jesus att det är du som ger växten och det är du som är näringen. Men du vet också hur våra livsåkrar ser ut. Du vet om det har blivit en hel del ogräs. Det kanske finns saker och ting som växer runt omkring i våra liv som kväver det där som också du vill ska växa. Då ber jag att vi i nattvarden, i en stund tillsammans här, inför dig kan också lägga av oss och be att du får komma som den gode store trädgårdsmästaren och rensa lite i våra liv. Och jag ber också rensa på något sätt. Du vet alla de här lapparna, du vet de här orangea lapparna, Gud, där allt det här motståndet fanns. Vad är det som hindrar att vi på något sätt tar tiden med dig? Hjälp oss var och en att på något sätt kunna identifiera det. Och så be om din hjälp att rycka bort det. Så att vi verkligen kan, vill, längtar. Få till det här med att ta den där tiden tillsammans med dig. Jag skulle önska och be för att du skulle hjälpa oss att ta tiden med ordet. Med bönen, med gemenskapen. Att lära känna dig. Får jag ber om en stor frimodighet att också kunna dela tron. Både med de som delar tron som känner dig, men också med alla de människor som ännu inte har lärt känna dig. Hjälp oss att se att den tro du har gett oss har en växtkraft som är oändlig. Om du ber i Jesu namn. Amen.